Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Skogarna.
Ja visst. Tack Filip. Och särskilt välkommen till vår gäst Antti Andrea Ali Alonso.
Tack.
Vi är så glada att du är här nu när Andrea inte kunde komma. Du är ju poet.
Mm.
Debuterar nästa vår.
Ja, 1 januari. Andra januari.
Oj, i vinter menar jag. Och i min research. Men den heter Jag tänker bli äcklig.
Ja.
Kommer på Norstedts.
Ja.
Grattis.
Tack så mycket.
Kul. Kallar du dig för poet?
I en sån här kontext måste jag väl göra det. Ja. Eller jag är väl det. Alltså så. Jag tycker att folk som har skrivit färre dikter än mig och är mer opublicerade är poeter. Så då får väl jag vara det. By default.
Poet kanske är en attityd mer än ett yrke.
En sjukdom.
En sjukdom.
Och du är också redaktör för tidskriften Babo, Babo Magasin.
Mm.
Up and coming.
Up and coming. Vi har ett fysiskt nummer och en substack.
Varken Babo eller Pralin Magasin var nominerade till årets kulturtidskrifter i år. Blev du också arg över det här?
Du är jättearg.
Jag blev verkligen arg på riktigt. Men jag har liksom tagit bort X på min mobil för att hindra mig från att vara så bitter. Och du är ju också publicerad i Pralin Magasin, ska jag plugga för, i fantasynumret.
Mm.
Och så här, du är vår första gäst med den här konstellationen av podden i alla fall. Ni hade ju ett helt gäng.
Precis, det här är också första gången i Skogarnas historia, tror jag, när Andrea inte är med.
Oj.
Tror jag.
Ja.
Antar jag. Så det blir spännande att se hur dynamiken blir. Men jag tror att vi kan hålla skeppet flytande.
Absolut, och det är därför just Ali här också, eftersom han och Andrea hatar varandra. Hon önskar hon kunde vara med. Och jag har ju föreslagit temat för dagens avsnitt. Med liksom en idiotlogik. Att jag var så här, Ali, vad vet jag om Ali? Han publiceras 1 januari. Vad vet jag mer? Han har varit, är engagerad i SSU.
Mm. Va?
Va?
Ja.
Är det för att du inte är ung längre eller för att du inte är socialdemokrat längre?
Eller för att du inte har tid?
Nej, det är väl, jag har väl haft mina uppdrag och känner att det inte är givande eller jag kan ge något tillbaka. Jag har väl aldrig varit socialdemokrat i partiets mening, men jag har haft mitt distrikt med våra åsikter och liksom, och nu har jag väl gjort det.
Mm.
Jag kan ju vara kvar tills jag är 30, men det känns ju nästan tragiskt.
Det är aktung nivå. Ja, men så jag spann vidare på det med socialdemokrati och socialism i allmänhet. Och föreslog för oss idag temat kämpa, utropstecken.
Mm.
Ja, vadå? Vi börjar trenden nu med specialtecken och case-sensitive teman, tänker jag.
Perfekt.
Och kämpa då, det är inte så svårt att tänka sig att det kan ju både vara kämpa som i kamp, ja ni vet, historiens motor. Och att kämpa som i den vardagliga bemärkelsen att det helt enkelt går kast för en. Man kämpar. Vad kämpar ni med just nu? Något litet, stort, mensvärk? Förnekelsen av krigsbrotten i Gaza?
Det är väl en evig kamp. Just nu, som vanligt, tid skulle jag säga. Har liksom haft en, också förkylningssymptom. Det känns som att jag har varit lite snuvig i hur länge som helst. Jag tror att det är för att jag typ aldrig vilar. Att min kropp inte får tid att återhämta sig. Så det kämpar jag med. Förkylningssymptom och brist på tid. Och det finns jätteenkel lösning på det. Det är bara att ta det lugnt och sluta träffa folk varje kväll. Men det är en kamp i sig om man är lite rastlös lagd.
Ja. Jag kämpar också med tid. Men akademisk tid. Det är så många datum. Man ska anmäla sig till tentor. Annars får man inte komma in på tentan fast man går kursen. Jag måste anmäla mig till nästa delkurs och så vidare fast det går ett program. Det jag kämpar med byråkrati.
Det låter som också dåligt organiserad akademi.
Otroligt. Vad vill du säga någonting om? Jag tänker att jag kan börja snacka om min kamp sen. Men vill ni säga någonting kort om vad ni kommer ha för tolkning av temat idag? Filip?
Ja, precis. Någon slags påa liksom. Så att vi håller läsarna kvar.
Ja, vi är väldigt tydliga med vad vi gör nu eftersom Ali är med för första gången.
Ja, men det låter bra. Men som vanligt kommer jag nog ha lite svepande resonemang med alldeles för mycket exempel. Men någonting med kämpandet i gränslandet mellan det personliga och politiska. Och i förhållande till litteratur då kanske lite kämpandet i det litterära. Whatever that means. Sjukt vagt, men någonstans där kommer jag röra mig.
Tidningen Core.
Ja, och försöka hitta någon form av röd tråd. Så håll i er.
Jag håller i mig. Du då, Ali?
Jag kommer prata om... Du sa att kämpa utropstecken även kunde tolkas. När jag blev informerad om ämnet, att även kunde tolkas som så ett ironiskt utrop. När någonting går åt helvete. Så jag tänker tolka det både som i kamplitteratur och att allt går åt helvete. Jag kommer prata om så uppgiven praktik och så nihilism och politisk nihilism. Mm. Och lite litteratur. Men det kommer handla väldigt lite om litteratur, märker jag nu. Men det är svepande resonemang.
Skräcken är jag inte i. Nej, nu minns jag inte vad den där podden heter.
Ja, det här är alltså Skogarna, Sveriges mest svepande litteraturpodcast.
Precis, det är som att slå upp ett korsdrag. Det jag kämpar med just nu är poddar. Mitt ena brödjobb har precis lanserat en podd och jag har funnit mig vara producent, researcher, klippare, designer och så vidare. Så jag har känt att med den jädra podden så har jag också haft ganska svårt att hinna med att förbereda Skogarna. Men det här mitt poddproblem fick mig att tänka på ett favoritmedium för mig, true crime-poddar. Så jag lyssnar mycket på. Och jag tycker det här true crime-poddar, liksom, det här roligt, hafsiga viskleksmediet av olika kopierade stories som, ja, men som typ efter kritik från Jack Werner började med källhänvisningar av typen min källa i podden My Favorite Murder. Att de bara har liksom kopierat deras information och typ... dramaturgi rakt av.
Vad härligt självrefererande värld.
Ja, eller hur? Och jag kände så här, typ en längtan efter, ja, men hur tidsbesparande det hade varit om jag bara kunde liksom, min källa för dagens avsnitt är podcasten Gästabudet och kopiera en Lyra Ekström Lindbäcks spaning.
Har du gjort det?
Nej. Okay. Jag kan inte lyssna på det tyvärr. Personliga skäl. Men jag skulle säga att mitt tema, min tolkning är väl också som det Ali var inne på, liksom kämpa som att det går för jävligt helt enkelt. Och det har att göra med en sak som jag kom att tänka på när jag funderat på true crime-poddar. För som true crime-konnoisseur så kan jag ju konstatera att de här poddarna har liksom utökat sina ämnen så att de inte bara pratar om, ja, men förövare och brottsoffer utan också om människor som överlevt katastrofer som flygplansolyckor, Estonia, fabriksbränder eller ja, där kanske fabrikören är brottslingen i det fallet. Men hur som helst, de pratar om alla sorters berättelser om mänskligt lidande som man kan ge en dramaturgisk båge. Mm. Det är liksom true crime. Insensolato.
Det finns ju, jag har jobbat många år i bokhandel i mitt liv.
Mm.
Det finns ju genren misslit, som är alltså förkortning för miserulit.
Ah.
Men det är väldigt mycket så här, pojken som kallades det.
Så här, det.
Att götta sig i folks hemska öden.
Typ. Mm.
Det kanske är, det här är inte riktigt den typen av misery, men lite åt det hållet. Kanske.
Jo, det är okay. Ett jättebra begrepp.
Ja, misslit fast i poddform.
Ja, exakt.
Det sålde otroligt bra. Det var liksom folk som kunde komma in i bokhandeln och bara, har du en bok om någonting väldigt, väldigt hemskt? Och så har de en så här obehaglig eld i ögonen när de frågar om det.
Men är det liksom en intern term? Eller är det någon som kommunicerar det utåt?
Alltså det står nog inte på boken. Men det var ändå en genrebeteckning. Jag vet inte om det var, ingen aning om det är internt eller inte.
Mm. Ja, men det är jättespännande. För jag har tänkt på att det finns liksom fortfarande en lucka i true crimes liksom allomslukande våldsbegär. Det finns liksom ett ämne som de inte tar upp.
Det lyckliga ödet. Jag skojar bara, förlåt.
Varför finns det inte så mycket goda nyheter i tidningarna?
Varför finns det inte Mr. Litt?
Och här, nu när jag leder in på det här, så kommer jag göra kanske säsongens första triggervarning för självmord.
Okej, okay. Snyggt.
För, häng med mig nu. Om man godtar liksom true crime-genrens första premiss att fiktionalisering och dramatisering av verkliga olyckor och verklig olycka är acceptabel, ger då inte självmord lika mycket stoff till den här sortens berättelsebygge?
Mm. Var det en retorisk fråga? Eller?
Ja. Om du inte har ett svar.
Det beror ju på självmordet.
Ja, eller hur? Och jag kommer inte gå in så mycket på självmord. För det var jag på väg att börja göra. Och sen så satt jag bara, vad i helvete håller jag på med att göra för podd? Så jag kommer fokusera egentligen till en författare som för mig är liksom... Ja, men för det jag tycker är speciellt är att min upplevelse är faktiskt att såna här typ true suicide-berättelser ofta dyker upp just i författarbiografier eller tal om författare. Jag tänker Sylvia Plath och Ugnen är väl bland de mest berömda. Hon är nästan... tycker jag, liksom oåtskiljbar från sitt självmord.
Mm.
Ändå Ola Julén, kanske också på senare tid. Mm.
Ja.
Vem mer?
Jag kommer faktiskt ta upp en senare.
Ja.
Men, som är Yukio Mishima. Mm.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, verkligen.
Toppen självmord. Men vi kommer toppen, gud.
Det är jag som satte den där sitsen.
men ja, vi tar det sen.
Ja, bra. Bra exempel. Ja, nu slutar vi spåna självmördare. För mig i alla fall den sovjettida poeten Sergej Jesenin. En sån poet. Han, mycket för att hans liksom berättelsen om hans självmord är berömt just för att han dagen innan skrev sin sista dikt, en avskedsdikt, i sitt blod. Och jag har alltid föreställt mig det som att det var liksom riktig, ja men typ mordscen, alltså på hotellrummets vägg.
Uh-huh.
Men det var på ett papper dagen innan och liksom han träffade en kompis efter det och liksom beklagade över att han bodde på ett så uselt hotell att det inte ens fanns bläck på rummet så han hade behövt skriva i sitt blod.
Ja, det finns också för övrigt en fantastisk rad av citat från just Yukio Mishima som är typ på engelska: purity is possible if you live your life as a line of poetry written in a splash of blood. Oklart vad det betyder, men det passar.
Ja, det passar det verkligen.
Så, purity.
Det är en väldigt fin dikt, den blodsdikten.
Mm.
Det är liksom en rimmad, kort hejdå-dikt till en vän i stil med liksom gråt inte nu, det är så här det blir. Men den slutar väldigt fint, tycker jag. Vill ni höra slutraderna på ryska först?
Väldigt gärna.
Då ska vi se här. Veta i жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Och det betyder ungefär: i detta liv så är det inte något nytt att dö, men det är knappast nyare att leva.
Snyggt.
Jag tycker det är en väldigt fin, liksom, ironisk och öppet liksom avskedsbrev. Eller dikt.
Verkligen snyggt.
Jag ville veta mer om liksom Jesenin, just för att jag hade de här liksom vaga och storartade bilderna av just hans död. Och då hittade jag en rolig DN-kulturtext från 1996 av den nu bortgångna Rysslandskännaren Staffan Skott, med rubriken: Sergej Jesenin var Rysslands Dan Andersson.
Det är ännu mer svepande än vad vi brukar vara.
Ja, och det är det som angående min stress med att skriva en spaning, så var det här verkligen, det var som en sån lättnad översköljde mig när jag läste den här texten. Den är ett otroligt kul sätt att resonera om den här ståndpunkten: Jesenin var Rysslands Dan Andersson. Staffan Skott inledde jämförelsen av de två poeterna så här: de var samtida, kom från landsorten och dog ensamma på ett hotellrum i storstan.
Säger jag allt.
Och, ja. Och därnäst så står det i artikeln då att poeterna har gemensamt att somliga socialister gillar dem. Båda deras har gått folkhögskola. Och deras dikter och tonsats. Men min favorit är det sista gemensamma attributet som Staffan Skott räknar upp mellan Dan Andersson och Sergej Jesenin. Och det avsnittet har då rubriken: inte antisemit. Och jag kanske tolkar rubriken fel, för stycket handlar bara om Jesenin. Så jag kan inte uttala mig om Dan Andersson. Men det dumma med att stycket bara handlar om Jesenin är: det verkar verkligen som att han var antisemit.
Ja, det är ett försök att avskriva honom antisemitism. Ett misslyckat försök.
Men Staffan Skott berättar så här, att han inleder med att vara så här: ryska nynationalister hyllar idag Jesenin som antisemit. Liksom, de har tagit till sig honom dels för hans liksom folkliga diktning, men också att de ser honom som en... de speglar sig i honom som antisemit. Och det säger Staffan Skott är oriktigt. Jesenin sa ju bara antisemitiska saker på fyllan. Och till kontexten hör då, i min invändning, att Jesenin var alkoholist.
Just det, fyllan var konstant.
Och Skott lyfter då också till Jesenins försvar att Jesenin då, nykter, sagt: men alla mina älskarinnor är ju judinnor. Rubrik: inte antisemit. Det är ett så svagt ställningstagande, och inget tyder på att ens det stämmer.
Det är lite som franska författaren Salim,
ja,
som blev anklagad för antisemitism och svarade: jag är inte antisemit, jag hatar ju alla. Mm. Men sen gav man ju också ut antisemitiska pamfletter som var explicit antisemitiska. Ja. Så hans argument är ju inte så starkt om man kollar
de
på
alltså.
Ja, absolut, absolut. Men det är ganska svagt argument.
Alltså jag var på ett författarsamtal på Louisianas litteraturfestival med Michel Houellebecq.
Ja.
Och då fick han frågan vad han tyckte om Céline och de antisemitiska pamfletterna. Och då svarade Houellebecq att de är dålig litteratur.
Utmärkt.
Liksom, de för ett bra resonemang, men formen är för jävlig. Ja.
Det hade varit mycket roligare om inte antisemit var en gemensam nämnare. Ja. Eller det är så. Du är precis liksom som den här killen, ni är inte nazister.
Adolf Hitler, Tysklands Dan Andersson, båda dog ensamma i ett rum.
Nej, men Adolf Hitler sa ju bara antisemitiska saker. Han har tagit väldigt mycket amfetamin.
Men för att återgå då till det som kanske tydligast, starkast sammanför Yesenin och Andersson, den här att dö ensam på hotellrummet. Att det finns, ja, men kanske på grund av då att Yesenin blivit så här intressant för ytterhögern i Ryssland, eller på grund av, tänker jag, allmän liksom sovjet-induced misstro, så har det kommit så här konspirationsteorier om att Yesenins död egentligen var ett mord.
Mm. Orkestrerat av, alltså,
judarna.
Right, of course.
Enligt Staffan Skott. Alltså, nej.
Enligt nazisterna.
Ja, enligt reaktionärerna som han återger. Men dörren var ju då låst på insidan i hotellrummet, och Yesenin hade flera självmordsförsök bakom sig redan. Men jag tänker att det här är i alla fall någonting där en true crime podd kan ta vid efter mig.
Alltså, verkligen. Så undrar fler saker här. Ja. Delvis, i hans resonemang, finns det någon form av jämförelse av deras faktiska poesi? om jag kallar liksom någon för Rysslands Dan Andersson, skulle jag gärna visa att det finns likheter i poesin. Annars är det så här, det är väl ändå det båda är mest kända för.
Ja, vill du höra vad han ser som det lika, gärna, i det här? Ja. Så här. Han säger att deras dikter är sentimentala på ett sätt som få andra poeter i den klassen tillät sig vara. Och sen citat, då som gäller de båda. Citat, skalden längtar ständigt till barndomen, den sunda landsbygden, till underbara flickor som det är slut med. Slutcitat. Jag tycker också det är så himla
svepande.
Och ja, med det sagt så tackar jag och Staffan Skott för vår prata i det här.
Jag tycker också, undrar om jag är glad eller ledsen över att våra högerextrema är illiterata. Mm. Har väl inte funnits något, jag vet att det var några sverigedemokrater som försökte reclaima typ Astrid Lindgren, men det är också så här, oavsett vad man tycker om Astrid Lindgren som författare, det är ju en författare som folk som inte läser refererar till. Så här, hon borde vinna Nobelpriset för att man inte har läst någonting annat sen man var 11 liksom. Eller sen man fick barn.
Men vi har ju Teratologen.
Ja.
Ja, precis. Men det är ju ingen ny nazist som har läst honom.
Mm. Ja, nej, men jag menar, han är nazisten.
Ja, det är sant. Ja, men det är sant.
Han är den belästa
nazisten. Ja, han hatar ju också alla. Liksom Selin. Han har skrivit en bok som heter Att hata allt mänskligt liv.
Det känns som att NMR är liksom mer intellektuella än vad våldsnazisterna var på 90-talet. Och de är ändå väldigt dåliga på att göra det fascismen gör bra. Eller de är liksom ful estetik och jättefula kläder. Och så, ni ska ju lyssna på typ, inte black metal, ni ska lyssna på Wagner, eller så. Alltså,
ja, just det. Gamla nazister hade lite mer klass.
Ja, det kanske är, ja, nazister med klass kanske är farligare.
Ja, de liksom på Wagner och Hugo Boss uniformer.
Ja.
Ännu mer svepande resonemang från skogarna. Men tack, vad spännande.
Ja.
Så får vi se om det är någon true crime podd som plockar upp det här.
Ja, och tyckte man det här var tunt så tänk på det här. Jag var på väg att bara börja beskriva olika självmord från litteraturhistorien. Så rätt redaktionella beslut fattades.
Ja, absolut. Även om jag blir lite nyfiken, men ja, vi kanske tar det i
privat.
Privat.
Jag kan ta mitt svepande lösa resonemang. Jag kommer återvända lite till när jag var 14-15 och började använda samma begreppsapparat som 14-åriga Ali använde. Jag kommer börja med att läsa som intro en text av en anonym författare. Eller så heter författaren Einon. Men kapitlet heter Forward och det är en så essä som var ganska viktig inom mina kretsar när vi var 15, 16 kanske, som heter Desert. Och den börjar med, jag kommer att tvingas läsa den på engelska. Something haunts many activists, anarchists, environmentalists, many of my friends. It haunted me. Many of our subcultures tells us it's not there, that we can't see it or hear it. Our best wishes for the world tells us not to see it, but for many, despite their best efforts, carrying on with the normal activism, the movement building, living according as an expression of their ethics, despite all this, the specter gains form. The faint image grows more and more solid, more unavoidable, until the ghost is staring one in the face, and like many monsters of past tales, when its gaze is met, people freeze and become unable to move. The specter that many try not to see is a simple realization. The world will not be saved. Global anarchist revolution is not going to happen. Global climate change is now unstoppable. We are not going to see a worldwide end to civilization, capitalism, patriarchy or authority. It's not going to happen anytime soon and it's unlikely to happen ever. The world will not be saved. Not by activists, not by mass movements, not by charities, not by an insurgent global proletariat. The world will never be saved. And this realization hurts people. They don't want it to be true, but it probably is. This realization, this abandonment of illusions, should not become disabling. Yet, if one believes that it's all or nothing, then there is a problem. Many friends have dropped out of the movement, while others have remained in old patterns with a sadness and cynicism which signals a feeling of futility. Some hover around scenes critiquing all but living and fighting a little. It's not the despair I can handle the despair. It's the hope I can't handle. Och den här texten låter ju väldigt... jag börjar bara tänka på den här Ursula K. Le Guin-citatet om att så... Ja, ni tror att det här är omöjligt att stoppa. Det trodde slavarna också. Men de stoppade det ändå. Mm. Men jag kommer prata om...
Men jag tänker, alltså det är ju sant, men det finns ju också... Det beskriver ju också en känsla som jag tänker är väldigt samtida.
Ja. Ja, ja.
Alltså oavsett om det är sant eller inte så finns det ju en sån känsla, tänker jag verkligen.
Ja, kring att allt håller på att gå åt helvete.
Och att det inte spelar någon roll. Typ. Vad fan ska vi göra åt saken? Typ.
Och det fanns även på så det jag kallar för så skolgårdsfilosofi. Eller också när man var liksom 15 och väldigt jobbig. Jag har ju blivit i äldre dagar en väldigt nästan så reverse edgelordig Albert Camus-hater av någon anledning. men det fanns en så teckning att typ så att det var typ en gubbe och så var det ett äppelträd och ett äpple. Och så var det så plocka äpplet och sen så var det så någon som kallade sig själv för nihilist inom citattecken som var så nej, allt är meningslöst, jag ska inte plocka äpplet. Och sen så kom det någon som var så det som var väldigt, väldigt trendigt att vara när jag var 15, så positiv nihilism, eller det väldigt jobbiga uttrycket absurdism, som jag inte tror finns. Att det är så, ja, inget spelar roll, och därför ska man klättra upp och plocka äpplet, för man får göra vad man vill. Mm. Vilket kändes som att väldigt många... det kändes som att det skedde, alltså, hela den liksom filosofiska tankehistorien eller någonting skedde även oss. Att vi var först så jobbiga, nästan alla i min generation var ju by default jobbiga så vetenskapsartister när de var så 12-13.
Mm.
Och så religion är bara påhittat. Och sen så var det som att alla kollektivt kom överens om den väldigt banala liksom insikten att så, okej, men om Gud inte finns så får man göra vad man vill eller något. Mm. Nu rör vi oss i den 15-åriga begreppsapparaten. Jag vet att det här är väldigt, väldigt grundläggande filosofi. Eller så, jag minns att man var liksom 15-16 och så kom man fram till så, okej, men alltså om någon skulle säga att mord är rätt och tycka det, så har vi liksom inget facit att jämföra det med om Gud inte finns. Eller så, alltså så här, de liksom moraliska systemen vi har är väldigt sköra. Och jag antar, och det som den här essän Desert försöker argumentera för, och även den ganska breda liksom postvänsteranarkismen, eller det som kallas anarkonihilism, är väl att jag försökte kombinera, alltså så, allt håller på att gå åt helvete. Vi kommer aldrig vinna. Så jorden kommer att gå under. Om man köper den premissen, vilket jag kanske inte tycker att man borde göra, så har man liksom, jag tror att det här hjälpte mig väldigt mycket. Man har liksom ändå en skyldighet att, alltså liksom att man bygger en kamp ändå. Sen är det väldigt många, alltså de anarkonihilistiska rörelserna man ser runt om i världen nu tar ju det, den slutsatsen att allt är meningslöst och så vidare, som liksom att det ursäktar något sånt så extremt extremistiskt våld.
Mm.
Att man kan så, nej men så, de ryska nihilisterna som typ mördade tsaren och sen inte startade en revolution efter det, eller tog över landet, utan bara sköt honom. Ja. Och sen inte gjorde något.
lämna världen till kaos.
Ja. Eller det finns liksom de liksom nihilistiska anarkiströrelserna nu som tror på det som kallas direktaktion, fast utan någon som helst revolutionär potential överhuvudtaget.
Mm.
Alltså bara att så skjuta fascister i huvudet för att det är kul.
Mm.
Eller så spränga EU-byggnader bara för att det är roligt. Och jag tror att det finns, jag försökte göra kopplingar till liksom litteraturen, att det finns så den malmianska, Viktor, inte Andreas, en synen på litteratur som den här väldigt gamla, att det är, så, det är viktigt i sig, och om man inte läser 5 böcker om dagen så är det sämre än om man läser 5 böcker om dagen, och den har ett så akademiskt ganska tydligt egenvärde. Och sen så fanns det väl något efter det som var liksom lite lösare, lite mer radikalt eller så. Litteraturen är viktig för att den bryter upp det här, eller för att den kan vara, liksom dekonstruera vissa aspekter av samhället eller inkludera folk på ett annat sätt. Och jag tror att det jag ser väldigt många nu, åtminstone på ett estetiskt plan, eller liksom i hur de uttrycker sig, att man så hävdar att man så är antikultur. Mm. Eller antilitterär. Vi skriver ju onekligen hela tiden och vill bli publicerade och vill göra det här på samma sätt som anarkonihilisterna onekligen fortfarande spränger regeringsbyggnader, fast de tror att revolutionen aldrig kommer komma. Så är det ju väldigt många som är så, nej, alltså det här blir väl, det här går väl att liksom koppla med liksom förnekandet av metanarrativ och även så progressiva metanarrativ. Att så även om, alltså så även typ så dadaisternas och absurdisternas syn på kultur är liksom lika konservativ som den konservativa synen på kultur, för att det är liksom ett litterärt system.
Just det.
Men vi skriver ju ändå. Eller jag förstår liksom inte. Jag tycker det, eller jag poserar med det hela tiden, men jag ser liksom ingen kärna i det egentligen kanske. Nu har jag varit väldigt svepande, men...
Ja, men det är vi experter på det svepande.
Ja.
Men, för jag vet, det finns författare Michelle Bernstein,
ja.
Eller Bernstein, hon är fransk.
Mm.
Hon var en del av situationisterna, som var liksom innan 68-revolutionen. Och att... hon var ihop med han, snubben, som var liksom en av ledarna, jag kommer inte ihåg vad han heter. Whatever. Och han sa till henne någon gång, så här, du borde skriva en roman. Och hon bara, va? Romanen är död. Hur är du med huvudet? Det är ju en del av kapitalismen liksom, och patriarkatet. Och sen gjorde hon det ändå. Och som var en här nyckelroman som liksom var till för att kritisera den här bourgeoisin och så vidare. Och så blev det en bestseller.
Mm.
Vilket de tyckte då var väldigt roligt, som ironiskt. Men du har ju också rätt, det blev ju också bestseller. Och det blev ju en del av hela systemet och maskineriet. Så jag vet inte om det hade någon effekt eller så här, vad det revolutionära i det var egentligen. Det var så här, förutom att de tyckte att det var kul liksom. Den heter Alla kungens hästar. Ja.
Nej, men jag vet inte. Alltså jag pendlar ju väldigt ofta mellan, nu kommer jag återvända till politiken igen. Mellan så någonting väldigt utopiskt och den här väldigt uppgivna. Jag läste att så Liv Strömqvist skrev Jag vill inte associera mig själv med de breda socialisterna, för att den så evighetsväntan på den stora revolutionen eller så, det stora breakthroughet till så paradiset är lika så dumdristig som, alltså hon tyckte som Nietzsche tycker kanske, alltså lika dumdristig som den religiösa väntan på liksom paradiset. Och så tänkte just jag, men det är ju därför jag gillar socialismen. Det är ju det som är det roliga. Men jag förstår ju också, eller jag kan ha en otrolig respekt för folk som inte har någon tro överhuvudtaget på något sorts breakthrough. Och jag har ändå umgått i anarkistiska kretsar, och ingen längre tror ju att vi kommer ha ett helt anarkistiskt samhälle någon gång någonsin. Marxist-leninisterna tror ju ändå på någon så vetenskap. Och alltså, det löser sig till slut. Till slut. Vänta bara. 2050. men jag kan ändå ha, även om jag inte liksom associerar mig eller håller med helt, eller jag vet inte varför jag ska gardera mig överhuvudtaget, men jag kan ändå ha en så otrolig respekt för det som bara liksom agerar ändå. Och då kan man försöka rationalisera varför. Men jag har även några grejer jag vill läsa. Jag har dels ett stycke lyrik som egentligen är en låt. Men det går inte, jag kommer läsa den rakt upp ner.
Toppen.
Av en folk, alltså postfolk eller folk, ja. Som heter Pat the Bunny, och som jag lyssnade också på väldigt mycket när jag var 13. Det här kändes verkligen som så cultural regression.
Men för oss som inte kände dig när du var 13, så är det här väldigt lärorikt.
Ja, bra, bra. som blev känd, men så klassisk, vet du, så outsider art, blev känd efter alla hans låtar fanns så bara på SoundCloud. Var hemlös och heroinist. Och det tyckte Ali var jättekult när han var 13.
Annars hjärta.
Och jag tycker, it's too late for me, my friends. Once I gave refuge to the notion, even for a moment, there was no turning back to comfort again. Only a lifetime of defeats, more or less spectacular. So march on to your court dates. I'll gather court dates of my own. I'll miss the ones in prisons, and the ones who never made it there, the ones who said, onward comrades to our death, with ruin on their breath, the weight of centuries on their tongues, loading failed manifestos in their guns, as if defeat, repeated often, could someday mean we had won. Our history's a vacant lot, littered with empty bank accounts, sobbing parents, broken bones, glorious songs, lengthy prison terms, a handful of moments that were truly our own, in between desperate gasping for air worth breathing and times worth living, in between desperate gasping for air worth breathing and times worth living in. Och sen har jag ett utdrag ur, jag tror att det heter Karma Inertia, för att den här är ju 5 böcker. från Johan Jönssons I krigsmaskinen. Och den delen är egentligen bara en enda lång dialog. Jag vet inte riktigt hur, nu ska inte jag vara konservativ, men det känns inte som lyrik.
Säg inte det till Johan Jönsson.
Nej. Men man får lista ut vilken röst som är vems, eller så får man inte det. Har du gjort någon människa klokare? Nej. Har du fastslagit någon sanning? Jag har inte ens försökt. Vad har du gjort? Ingenting. Vad har du utfört? Det som förväntas av mig. Vad har du praktiserat? Det som krävdes. Du var privilegierad och förskonad. Det kostade mig ett lugnt liv. Om det alls kan finnas. Det kan inte finnas. Vad kan finnas? Rättvisa? Nej, bara kampen mot orättvisa. Kan segrar finnas? Nej, bara kamp. Lever vi i det totala kriget? Japp. Det är det enda tillståndet som inte är ovärdigt. Och det är det enda som skapar mening åt allt. Borde man ta livet av sig? I sådana fall borde man ha gjort det för länge sedan. När man gör det är det alltid för sent. En hel del människor tar ju ändå sina liv. En del orkar, en del orkar inte. I vissa fall är det helt rationellt att släcka ljuset, även om det alltid sker för sent. Hade det skett tidigare hade man sluppit en relativt stor kvantitet av lidande, om det nu är på grund av lidande som människor tar sitt liv. Tveksamt. Lidandet är ändå levandets grundförutsättning. Det kan vi inte veta. Nej, men vi måste tro. Vi måste tro att det saknas något.
Fint.
Ja, ja. Men jag tycker om dem, det hela, det är en väldigt, väldigt lång dialog. Och ibland så bryter den upp i bara väldigt, väldigt fina saker. Och ibland är det bara så den ena karaktären som beskriver hur han så går genom Kina väldigt långt. Och träffar en gamla tibetanska munkar. Och som beskriver hur han jobbar på fabrik.
Men det är någonting som är att det är verkligen den här cynismen, men att det också finns någonting uppbrytande eller så här ambivalent. Någonting, jag vet inte.
Ja, jag försöker fortfarande, alltså jag köper liksom väldigt extrem pessimism, tror jag. Men med liksom, om man kämpar allt man har för att vända den pessimismen. Men jag har ganska svårt fortfarande att greppa, för de här som skrev det här manifestet och så, tycker ju inte att vi ska kämpa för att det finns en så 1% chans att allt blir bra igen. Utan de är ju 100% säkra på att allt kommer gå åt helvete. Och jag har liksom landat i att jag förstår och har en väldigt stor respekt för det. På samma sätt som jag förstår att jag och mina kamrater har kommit fram till, liksom mina kamrater inom litteraturen har kommit fram till att det går inte att göra så sann subversiv litteratur, vad vi än gör. Men vi sysslar ju mer ändå. Och det känns som att vi kommer liksom ätas upp av maskinen, vad vi än, eller så. Om vi nu hade velat vara subversiva på riktigt, hade vi väl liksom aldrig publicerat någonting.
Och vad hade det gett?
Ja, absolut. Ja,
det finns en text av Bell Hooks, en teoretiker, författare, som är en typ av recension av Pulp Fiction-filmen, där hon, som heter Cool Cynicism, där hon pratar om att hennes analys är att alla i filmen är medvetna om den förtryckande strukturen, om den väldigt såhär allområdande rasismen och sexismen i moderna samhället, men alla har synen att det, vad fan ska vi göra åt saken, så de bara play with it och gör det coolt och snyggt. Och den texten av Bell Hooks slutar med ett citat från en poet som är cynicism can never be revolutionary, som är ganska fint, som hänger ihop med det här, tänker jag. Att cynicism, det kan ju vara coolt. Det är ju coolt någonstans att här röka sig och skita i, men det ger inte så mycket.
Nej, jag vet inte om jag har så mycket mer. Men jag håller med, det känns som att jag har ändå grävt ganska mycket i plakat på en sil, i liksom det jag skriver själv. Och ibland så jag förstår att den är väldigt enkel att liksom håna, och väldigt mycket plakatpoesi är ju rätt dålig och rätt platt, och jag köper det, den liksom grundläggande kritiken, men man kommer ändå fram till ganska snabbt att vissa saker liksom måste bli töntiga eller dålig poesi för att kunna uttryckas. Alltså som att Lars Mikael Ratama bara döper boken till kommunism eller politiskt våld, och så skriver ut Israel mördar eller så. Det hade ju gått att göra så snyggt och svårförståeligt och vackert, och det hade väl kanske blivit en bättre dikt, men det, frågan är ju om det hade fyllt något syfte överhuvudtaget. Och ibland får jag liksom smärta mig igenom att publicera en rad som jag tycker är jättedålig, men som känns som att, eller platt eller banal, men ibland så är väl liksom det man försöker beskriva ganska banalt. Då får man liksom ta av sig solglasögonen och vara lite töntig.
Exakt, jag kommer faktiskt komma lite till det, vi pratar också kort, men att det finns någonting med att jag också har en ryggmärgsreaktion av den plakatpolitiska litteraturen, som är att det är ointressant och dåligt, men om det är någonting banalt du vill säga, det beror liksom på vad intentionen med dikten är. Om det är någonting banalt du vill säga, så ger det ju heller ingen mening att göra det på ett väldigt komplicerat sätt för att det ser coolt ut liksom. Kanske. Jag vet inte, det beror liksom på vad intentionen med litteratur är liksom. Vilket är en omöjlig fråga.
Ja, men det finns ju också så, alltså det finns ju väldigt komplexa mekanismer också, förtryckande strukturer eller någonting, och om man ska behöva försöka analysera dem, så måste man liksom vara svår, då blir ju det plakatpolitiska väldigt ineffektivt. Ja. Men ibland så är det ju bara så, någon är förövare, någon är offer. Mm. Och det enda sättet att måla upp det är att vara jättebanal. Och
jag tycker det är fint att du, Filip, sa att det här Johan Jönsson-citatet var cyniskt men kändes ambivalent samtidigt. Mm. Liksom, för det var mitt intryck också. Men jag har svårt att säga vad i texten som gör att det känns som att det finns en öppning. Om inte bara liksom... Alltså ärligt talat så tycker jag att det förordet du läste också var... Nu var det ju antihopp. Men liksom att det finns någonting stärkande med liksom benämningen.
Just det.
I sig.
Just det. Men i Johan Jönsson-texten så finns det också en uppmaning att fortsätta.
Att fortsätta kämpa.
Ja, på något sätt.
Ja, men ibland måste nästan... Alltså någon sorts liksom pessimism ändå vara grundförutsättningen för att fortsätta kämpa. För annars känns det som att man bara planerar i all evighet. Det är väl det... Liksom... inom citattecken, eftersom att det här känns som så Wikipedia-ideologier, anarkonihilismen, det är väl den styrkan den har. Nu tänker jag liksom inte varken hylla eller pissa på politiskt våld, men så att man inte, istället för att ha en så långtgående plan på vad vi ska göra när de materiella förutsättningarna för en revolution är möjlig och så är det så, men vi kan ju också bara helt utan en plan göra de här fem grejerna. Utan någon sorts utopisk visualisering överhuvudtaget. Alltså vi kan liksom förstöra den här saken, dela ut mat till dem, göra det här och det här och det här. Mm. Och då måste man nästan ha någon sorts grundläggande pessimism för att inte bara vänta på liksom det stora paradisdagen.
Just det.
Sen kan man ju, eftersom att de också är så moraliska nihilister, så bara spränger de allt. Ja. Och skjuter alla i huvudet.
Just det.
Och så ibland så kidnappar konservativa politikers döttrar och så vidare. Alltså vilket, alltså, ja, tveksamma metoder. Men man kan ändå, jag menar, lära sig någonting någonstans.
Det finns en rysk symbolistförfattare som jag tycker mycket om. Jag läste hans bok Silverduvan, heter det. Han heter Andrei Bielik. Och han har också en bok som finns på min läslista som heter Petersburg, som handlar om en, ja, men då rysk anarkist som han är typ ganska ung, bor hemma tror jag, men liksom är engagerad i kampen. Och så får han i uppdrag att spränga sin pappa. Och jag är så taggad på att läsa den, för att han är verkligen så här, jag ska säga, det finns liksom en stil på författare som är liksom slavisk tokrolighet.
Ja,
och det är verkligen så han skriver, så ja, det är mitt boktips till mig själv och till andra.
Jag tror att det här passar ganska bra som en övergång till vad jag ska prata om. Mina egna svepande resonemang. För jag tänkte liksom fundera på det här med kamp, kämpande, och tänkte liksom försöka utröna några olika typer av kämpanden eller kamper och så vidare. Typ, ja, men delvis den liksom politiska kampen förstås. Och även den personliga kampen, och kanske liksom någon syntes av de här två liksom, och också koppla det här till litteratur och vad litteratur gör. Och då tänkte jag liksom börja lite lättsamt med någonting som jag tycker också är intressant i samtiden, som är, jag kallar det för den kämpande kampen, som är mest kampen för kampens skull. Och då tänkte jag läsa en text av Martin Luke som är...
Och jag älskar när du gör det.
Ja, jag gjorde det i vårt hybrisavsnitt också. Det blev en succé, tycker jag. Jag har inte fått någon respons. Men den här texten är från hans bok Jesus, som är en novellsamling. Jag vet inte där den är från. Whatever. Texten heter Bögar för en bättre värld. Och den går så här. Vi hade gått ihop alla homosexuella som bodde i Orsa och trakterna där omkring. Vi ville göra någonting för att göra världen till en bättre plats. Vi bestämde oss för att starta Bögar för en bättre värld. Vi tog tillbaka det tidigare hånfullt använda ordet bögar och gjorde det till vårt. Vi gick ut på gatorna i Orsa och trakterna där omkring med våra plakat och våra affischer, och vi läste våra texter och vi kände en gemenskap. Vi kände en sån oerhört stark gemenskap. Men på vägen därifrån stötte vi på en konkurrerande rörelse. Straighta människor för en sämre värld. Och jag vet inte vad det var. Om det var deras fina vita skjortor med slipsarna instukna halvvägs. Eller deras manliga bockskägg. Men plötsligt hade jag övergett mitt eget gäng och lerat mig med dem. Jag stod och skanderade: ut med bögarna, ut med finnarna. Och jag vet inte vad det var, men jag hade aldrig känt mig så levande som då. Fantastiskt. Och jag tycker det finns något roligt med den, att den är liksom, ja, men det här är ju verkligen kamp, men den är helt tom. Alltså de hade någon slags syfte, men det känns som att de mest ville ha kompisar. Och det finns, ibland kan jag tycka att det finns någonting sånt, och det här är kanske lite cyniskt av mig, men det är så här sociala medier, politik eller så här, eller typ så här kulturdebatten.
Mm.
Hela den här jävla harangen med om författare är navelskådare eller inte, som har pågått nu. Det känns som att det mest är folk som vill positionera sig och att inte ha så mycket innehåll. Så här, ja, författare skriver om sig själva, whatever, det har de väl alltid gjort.
Bögar för en bättre litteratur.
Ja. Och dessutom tycker jag att föreningen Straighta människor för en sämre värld. Fantastiskt. Jag fattar inte varför ingen har startat den. Men det här är liksom en kamp som är, som sagt, ganska tom. Men vad ska man då göra? Så här, då finns det då den politiska kampen. Och som exempel på den har jag ett stycke från tyska författaren Wolfgang Borchert. Vet inte om ni har koll på honom, han är väl ganska obskyr, tror jag. Men han var en förgrundsgestalt inom vad som kallas för trimmerlitteratur, inte så bra på tyska. Men det betyder typ ruinlitteratur, kanske?
All right.
Kan någon av er tyska?
Nej.
Ja, whatever. Kan inte uttala det. Och det var liksom litteratur precis efter andra världskriget. Den så här, vad som kallas för den förlorade generationen, som var liksom folk som kom hem efter kriget och var helt paja och kom hem till en värld som var i ruiner och som inte ville ha dem längre. Och som inte ville stå för vad de hade tvingats att göra i världen, liksom. Och han är mest känd för en pjäs som heter Utanför dörren, som uppfördes första gången 1947, en dag efter att Borchert dog på ett sanatorium, 26 år gammal.
Oj.
Ett annat tragiskt livsöde, antar jag. Och den här texten, jag kommer inte läsa hela, men man fattar ungefär vad det handlar om. Den här texten är inte från Utanför dörren, utan den heter Det finns bara ett, och en kortare text. Den går så här: du, man vid maskinen och man i verkstaden, om de imorgon befaller dig att inte göra några vattenrör eller kastruller mer, utan stålhjälmar och kulsprutor, då finns det bara ett: säg nej. Du, flicka bakom butiksdisken eller flicka på kontoret, om de imorgon befaller dig att fylla granater eller montera kikarsikten för prickskyttegevär, då finns det bara ett: säg nej. Du, forskare i laboratoriet, om de imorgon befaller dig att uppfinna en ny död mot det gamla livet, då finns det bara ett: säg nej. Du, diktare i din kammare, om de imorgon befaller dig att inte sjunga några kärleksvisor utan hatsånger, då finns det bara ett: säg nej. Bla bla bla, han håller på så här 1000 år. Och du, mor i Normandie och mor i Ukraina, du, mor i Frisco och London, du, vid Huang Ho och Mississippi, du, mor i Neapel och Hamburg och Kairo och Oslo, mödrar i alla världsdelar, mödrar i världen, om de imorgon befaller er att föda barn, sjuksköterskor för militärsjukhusen och nya soldater för nya slag, mödrar i världen, då finns det bara ett: säg nej. För om ni inte säger nej, om ni inte säger nej, mödrar, då i de larmande, ångdisiga hamnstäderna kommer de stora fartygen stönande att förstummas och som titaniska drunknande mammutkadaver trögt slå emot de döda övergivna kajmurarna, alg, tång och musselövervuxna, den förr så skimrande dånande kroppen, doftande kyrkogårdsaktigt, fiskruttet, mörken, skröplig, död. Bla bla bla, hoppa lite. Då kommer den sista människan att irra omkring med söndertrasade tarmar och förgiftade lungor, svarslös och ensam under den giftigt glödande solen och under svajande himlakroppar. Ensam bland oöverskådliga massgravar och de gigantiska betongklumpiga, ödelagda städernas kalla, avguda ansikten. Och den sista människan, förtorkad, vansinnig, full av hädelse och klagan och hennes fruktansvärda klagorop. Varför? Kommer att ohört rinna bort över steppen och vina genom de spruckna ruinerna och sippra ut bland spillrorna efter kyrkorna, bla bla bla. Allt detta kommer att inträffa imorgon. Kanske imorgon. Kanske redan i natt. Kanske i natt. Om ni inte säger nej. Det är ändå lite längre, men man fattar ungefär konceptet. Och det här är då verkligen så här politiska kamplitteraturen på något sätt. Men den är ju verkligen inne i det plakatpolitiska sängen lite grann. Vad känner ni inför det här? Liksom?
Jag satt och tänkte på att på något sätt hade jag kunnat tänka mig att ett avsnitt med tema kamp hade kunnat vara lite mer käckt.
Ja, det är ganska deppigt. Men, och det här är också inne lite i det cyniska. Liksom. Ja. Det här är verkligen en uppmaning till kamp.
Ja.
Och att jag var också lite inne på det här med att jag tycker att jag läser den här texten för att jag tycker att den är väldigt fin.
Mm.
Men jag tycker också att plakatpolitik är lite tråkigt.
Mm.
Men det finns också så här, när jag för det resonemanget som också kommer från ryggmärgen lite grann, så känner jag också att i världen idag kanske det behövs lite banal plakatpolitik för att det är ganska uppfuckat just nu.
Mm.
Men det finns också en känsla för mig, så här, vad är litteratur för någonting och vad vill man ha ut av litteratur? Och det är en helt omöjligt stor fråga och ganska subjektivt. Liksom. Men jag hittade en text av Simone de Beauvoir som heter Litteratur och metafysik, där hon pratar lite vad skillnaden är mellan filosofi och skönlitteratur, typ. Så här, när ska man skriva en roman och när ska man skriva en filosofisk text? Hon har inget så här entydigt svar på det.
Det är inte ett flowchart.
Nej, men det är väl lite också så här, hon levde i den tiden med liksom Camus och gänget som skrev filosofiromaner, som ibland kan vara lite plakatfilosofiska, kanske, om det är ett ord. Men hon skriver så här: medan filosofen och essayisten erbjuder läsaren en intellektuell rekonstruktion av sin erfarenhet, är det denna erfarenhet själv, sådan som den visar sig för varje klargörande, som före varje klargörande, som romanförfattaren försöker upprätta på fantasins nivå. Och hon beskriver att liksom vissa läsare, att den filosofiska texten och den politiska texten, tänker jag, vill övertyga läsaren om någonting. Det här är det som är sant. Eller så här, det här resonemanget jag för, att de försöker liksom överföra det. Och då skriver hon så här, och att det på något sätt ger en undergivenhet hos läsaren. Typ. Och då skriver hon så här: många andra hyser motvilja mot denna intellektuella undergivenhet. De vill behålla sitt tänkandes frihet och föredrar fiktionen som härmar livets ogenomskinlighet, tvetydighet, opartiskhet. Läsaren reagerar här som inför levda händelser, trollbunden av den historia som berättas för honom. Och det är det här som är värdet hos en god roman. Och det här är fint, men det är ju inte helt sant, tycker jag. Egentligen, för att det är så här, alltså, även skönlitteratur är manipulativt på något sätt, fast på ett annat sätt. Men det är en fin tanke på något sätt, att skönlitteraturen är förmedlar en erfarenhet på något sätt. Eller hur?
Mm.
Som exempel på någonting sånt, då kommer jag in på den personliga kampen.
Mm.
Och det är här jag då återkommer till Yukio Mishima, som var japansk författare. han hade sin spektakulära död. Han var också bög men levde i garderoben hela sitt liv. Han skrev någon text som är liksom, som heter typ Bakom masken, tror jag.
Ja.
Och hade liksom fru och barn, men ja.
Och var, han var ju verkligen bög för en sämre värld.
Ja, precis. Han var också typ fascist liksom, eller någonting weird. Han var liksom högerextrem i alla fall. Mm. Och ville liksom ha tillbaks Japan till kejsartiden typ. Mm. Och så här, styrta demokratin typ. Och liksom, han tog livet av sig genom att han och hans polare inom en order, som, alltså någon så här revolutionär grupp liksom, tog över någon så här militärbyggnad i Tokyo och försökte uppvigla soldaterna, som bara var en massa förvirrade meningar, tror jag, liksom, till så här, att vara med i revolutionen och störta demokratin och införa kejsardöme. Och det gick inte så bra. Och sen efter talet så begick han seppuku, som, eller vad det heter, som är liksom en rituellt självmord. Och att många som har sett det här i efterhand tror att det kanske var det han mest ville göra. För att han tyckte det var lite coolt. Liksom. Men han har skrivit en roman som heter Den gyllene paviljongens tempel.
Hell yeah. Den är så jävla bra.
Den är fett bra. Den kom 56. Och den handlar om en verklig händelse som är... det finns ett tempel i Kyoto som heter Kinkakuji. Som är då det här gyllene templet. Och grejen med det är att det är liksom, det här templet överlevde andra världskriget, där liksom hela Kyoto blev sönderbombat. Men det här stora, vackra guldtemplet överlevde. Vilket det var lite så här mirakulöst och lite sjukt. Liksom. Och sen, ett gäng år efteråt, typ 1950, så är det en munk som bränner ner skiten. Och ingen vet riktigt varför, tror jag. Det är ganska så här ofattbart. Liksom. Och Mishimas roman då handlar om den här munken. En helt fiktiviserad version. Det är liksom ingen faktabaserad. Så det är liksom Mishimas som använder den här historien för att diskutera olika... någon slags personlig kamp kanske. Som jag tänker att han själv led av. Själv liksom. Och då i hans version så är den här munken... Han stammar väldigt mycket. Och har någon slags talfel och blir väldigt retad av, för det hela sitt liv liksom. Och när han kommer i början till det här gyllene templet så blir han förälskad i templet. Det är liksom perfektionen och den perfekta skönheten på något sätt. Och sen senare i livet så blir den här perfekta skönheten för mycket för honom. För att det blir onåbart. Så då måste han förstöra den på något sätt. Och att, det är som att han kämpar hela livet i en, någon form av, efter någon form av estetisk perfektion. Liksom. Och det gjorde också Mishima, tänker jag. Och att det här självmordet tyder på det också. Att det liksom måste förstöras om det inte går att uppnå. Hänger ni med?
Mm.
Och jag tänkte att så här, det finns något liknande i en annan författare. Karl-Joris Wisman. En fransk författare i slutet av 1800-talet som var en del av dekadenterna. Och han har skrivit, men jag tänker att han är typ mest känd för sin roman Mot strömmen. Som är verkligen en av de, så här, de största böckerna inom den dekadenta rörelsen. Och den handlar liksom om en man som tycker att samtiden är ful och vidrig. Så han stänger in sig i sin lägenhet i Paris och dekorerar den efter perfektion enligt sin egen smak. Och det är hela boken han beskriver, den här fantastiskt dekorerade lägenheten med de bästa böckerna, den bästa musiken. Och han har liksom en sån här sköldpadda på golvet som är död för att den inte kan gå, för att han har täckt skalet i ädelstenar. Och jättesköldpaddan blev liksom för tung för att kunna gå, så den dör. Men han låter den ligga som en dekadent, weird, memento mori eller någonting. Och det är också en form av så här extrem personlig estetisk kamp. Som verkligen är på något sätt, jag vet inte, det kanske i och för sig också är lite plakat fast personlig. Och det är någonting med det som är lite så här, det är fantastiskt på något sätt, och det är fantastiskt att läsa den här Gyllene paviljongens tempel i en fantastisk roman. Men det är också, den slutar ju också i en form av destruktiv handling liksom. Och det finns ju ingen politisk kommunalkraft i den. I någon av de här.
Jag tänker på att den här Det gyllene templets paviljong, att den också, att det som att han behöver besegra skönheten. Mm. Alltså att det är kamp mot skönheten på ett sätt. För att den övertar honom så mycket. Mm. Så jag minns det, så är det ju ganska mycket liksom incel-tematik, eller vad man ska säga. Att han liksom, han har det här lytet, sin stämning, och han försöker ligga med olika tjejer, men varje gång han ska stoppa in den så kommer liksom templet för hans ögon och han slaknar. Ungefär så minns jag det. Och jag tror också att det är från den, jag minns citatet mest från Mishima-filmen av, jag minns inte vem som regissören är, men den är jättebra. Mishima Life in Four Chapters. Jag tror det är ett citat från den romanen vi pratar om, att skönhet är som en rutten tand. Den besvärar dig hela tiden tills du missar den. Och så kan du se, var det här lilla som plågade mig så?
Fantastiskt.
Och det tänker jag också är liksom att få behärska skönheten, men också förlora den. Liksom, just det. Som finns i det här nedbrännandet av templet.
Verkligen. Och då tänkte jag liksom, som för att föra vidare det här, att så här, om man ändå vill åt någon form av politisk kamp som ändå känns relevant liksom, men ändå komma bort från det, men ändå vara kvar i det här att visa erfarenheten. Så här, hur skriver man politisk litteratur? Vad är det för någonting? Och då kommer jag att tänka på en författare som jag tycker om, som är Pierre Guillotat. Som var hans livsöde är också ganska sjukt, och han var liksom en eller är kanske, jag vet inte, han lever nog förresten, men excentriskt weirdo liksom. Och han blev utkastad i Algerietkriget på, när var det, 50-talet, och blev efter något år tillfångatagen för att han försökte uppvigla till desertering. Och blev nedkastad i ett hål, alltså i Algeriet, av franska soldater. Nedkastad i ett hål typ under deras liksom så här krigsmatstation liksom. Och där han var instängd i 3 månader och liksom hallucinerade typ. Och mådde väl inte toppen. Och sen har han skrivit ett gäng romaner, delvis ut efter de här sjuka, hallucinatoriska krigsupplevelserna. Bland annat den som är mest känd heter Eden, Eden, Eden. Och är bara en enda lång mening med 1000 semikolon som är så här hallucinatorisk bild av krig och sex och våld och sånt liksom. Han är också känd för att han har skrivit sig själv till koma. Att han vägrade, han var så obsessiv att han vägrade äta tills han liksom åkte in på sjukhus.
Alltså jag läste Eden med dig i bokcirkeln, Filip. Och jag var också helt liksom besatt av de här historierna om hans författarskap. Men jag vet så här, det är också den jobbigaste personen man träffat på sin skrivarkurs.
Gud ja.
Den
Gud
som ja. Är så här, jag var tvungen att skriva. Jag var ett hål i Algeriet och det bara kom.
Precis, verkligen. Och jag tycker att han var nog ganska jobbig. Och jag tänkte för övrigt här, hitta någonting att läsa av honom, men jag tror att jag har lånat ut min bok. Jag hittade den på franska men inte på engelska. Men det jag hittade då är en ganska rolig artikel om honom i Vice, av alla tidningar, av någon journalist som heter Blake Butler, I don't know who that is. Den är rolig, sen är den otroligt amerikansk och vajsig i sitt språk.
Vilken dag för en Vice-journalist.
Ja.
Det är så här en grej om slime-trenden och en grej med Pierre Guillotat.
Ja, otroligt konstigt. Ingressen går liksom så här. Där handlar det om att läsa Pierre Guillotat. It feels in some way like standing near a really tall wall that from a distance looks black as fuck and closer up is made of meat. Fantastisk ingress. Och han beskriver ganska roligt hur han... den börjar liksom med att han... har en relation till Marquis de Sade. Att han var så jävla taggad på Marquis de Sade innan han hade läst honom. För att det finns den här skandalkornet i det. Så här, det här är liksom farlig litteratur. Det här kommer så här fucka upp mitt liv typ, när jag läser. Och så läser han det och bara... Alltså... I don't know, det är ganska lamt typ. Mm. Såhär, om man lever idag så är Markelius Sand kanske inte så radikal typ. Det är lite så här, ja men lite romantiska.
Det är typ en riktigt otäck grotesk sketch.
Ja men exakt, ja men lite så liksom. Och lite lam politik om såhär, frigörelse och sen är det lite sex kanske, men knappt det. Eller såhär, ja, det är inte så farligt liksom. Och sen läste han Pierre Guillotat och bara, fuck me, det var det här jag var ute efter. Nu önskar jag typ att jag inte hade läst det för att det är så jävla obehagligt. Och den här boken är lite så. Jag kan liksom...
Blake Butler också, som har skrivit den, har också skrivit en fantastisk roman som heter Alice Not.
Mm-hmm.
Som också handlar om ett gäng, en terroristorganisation som bara förstör tavlor, fast inte för klimatet, utan bara för sakens skull. På olika museum och så.
Passar otroligt bra in i det. Var roligt. Jag har ingen aning om det. Vad roligt. Det ska jag typ kolla upp.
Nej.
Vad kul. Nej, men, alltså, boken Eden är liksom... Den är verkligen i sitt språk. Och den är en enda lång mening. Och det är liksom ingen narrativ. Utan det är bara... Det är som att den är väldigt simlig och filmisk. Att man visar upp scener. Som är blod, våldtäkt... våld och liksom, men också ibland liksom någon sjuk form av så här, kärlek eller erotik nästan, eller någonting i, på de här pojkbordellerna med de här soldaterna, och det finns någonting annat där också som verkligen finns, ger lite det här som vi pratade med Johan Jönsson, att det är liksom totalt jävla mörker, men att det finns någonting annat där, och att det inte bara är liksom, det är inte bara ett uppvisande av krigets mörker, utan det är liksom ett uppvisande av en väldigt sjuk men närvarande sida av mänskligheten kanske. Och den är så här otroligt sinnlig på ett sätt som man inte kan värja sig från. Liksom. Kan läsa, det finns ett litet citat i den här texten som går så här, bara för att visa lite hur språket är typ.
Grymt.
Khamsie, jag vet inte hur det uttalas, Khamsies hand, weak. Crushing tarantula in nostril, venom hardening forehead, fingernail scraping cold blood around nipples, pulling dead tarantula, pinching sticky legs out of nostril, pushing crushed spider between buttocks, exhausted elbows dropping onto heaps of floor cloth, penis contracting into shriveled scrotum, odor of sodomy wafting through room, rubbing off jeans, farts, regular in dawn silence. Och så här pågår den i typ 160 sidor.
Mm.
jag tycker själv att den är fantastisk, men den är ju typ en kamp att läsa. och det är verkligen litteratur. Jag tycker att det är ovanligt idag med litteratur som inte går att värja sig från.
Mm.
Alltså som är så sinnlig. Och att det finns någonting i det som är... kombinera det här Beauvoirs efterfrågan efter att visa upp en erfarenhet med någonting politiskt som inte blir plakat, utan som blir liksom en kamp i vad litteraturen gör med den kanske. Som jag tycker är spännande.
Verkligen.
Så det var min syntes av de här Wolfgang Borchert och och Yukio Mishima, utan att bli Martin Luke. Och det här är ingen kritik om Martin Luke. Jag tycker att den visar någonting helt annat. Men det är ju inte en så politisk kamp kanske.
Frankrikes Dan Andersson.
Ja, jag vet faktiskt inte vad Pierre Guillotat tycker om judar.
Nej, men jättespännande.
Ja. Kom också på nu. Där kommer jag inte dra någon resonemang om. Men... en annan rolig kamplitteratur är Carl Michael Edenborgs romantrilogi Den andra systern.
Uh-huh.
Tror den heter. Andra systern och Den tredje systern. Som är bara en lång... Det är som att den är skriven som en noir-deckare.
Mm.
Men är som en lång nedbrytande av maskuliniteten. Väldigt fysiskt. Att på första så här, huvudpersonen som är så här, man, privatdeckare, bla bla bla. Det är liksom våldtagen två gånger av olika femme fatales första 50 sidorna. Han blir liksom kastrerad, han blir gravid, han har sex med sin pappa. Allt möjligt som liksom kanske inte är jättesmickrande för den normativa maskuliniteten kanske. Men han har ett mantra när det går dåligt för honom som han upprepar genom hela romantrilogin, som är: jag är man, jag har koll. Som jag tycker är härligt. Som jag tänker på ibland när jag tycker män är dumma i huvudet. Att det finns det otroligt korkade manliga mantrat: jag är man, jag har koll.
Fantastiskt.
Jag är man, jag har koll.
Ja, men det var allt för mig då.
Mm. Bra.
Återigen, se på en resonemang med väldigt mycket exempel.
Nej, men vilken liten essä du bjöd på. Ja, men då förklarar vi kampen avslutad, helt enkelt.
Ja, precis. Åtminstone vår kamp. Nu är det upp till er, kära lyssnare, att föra vidare.
Ja.
Facklan. Den oklara svepande facklan.
Precis. Ta med sig lite hår i elden.
Ja.
Tack så mycket, Ali, för att du gästade oss idag.
Mm. Tack själva. Tack skogarna.
Och följ oss och så vidare.
Ja, ät skogarna podcast.
Ja.
Ja.
Och så vidare.
Och så vidare.
Och puss, Andrea, vi ses snart.
Ja,
lycka till.
Hoppas det.
Tack för idag.
Tack för idag.
Tack.